Spelar du, säger du till då, Alice, när du börjar spela in?
Välkommen till podden Social.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Allt självmord eller kärlekens samtal med mig, Alicia Hansen, och
mig, Elis Monteverde-Borå. Jag är tillbaka för att tillsammans med vår sidekick
Kristoffer Nyqvist.
Och redan presenterade Alicia, du presenterade dig själv.
Ja.
Jag är tillbaka, vad härligt det är. Sveriges enda renodlade podcast om Roland Barthes.
Hur mår ni?
Bra.
Det är bra.
Vi fortsätter in i det nya postpandemiska 20-talet. Mm. Som Per Hagman sa att det skulle bli. Det är ju fortfarande inte postpandemiskt. Men
det är 20-tal.
Det är 20-tal. Och det,
så, det hälften är, rätt.
Hälften rätt till Per Hagman. Jag mår bra. Hur mår du, Kristoffer?
Jo, men det är mycket bra. Jag har cyklat hit. Och köpt löparskor. Så jag känner mig hurtig.
Du har löparskorna på dig nu inomhus?
Ja.
Excentriskt.
Och det Alicia sneglade lite surt på mig när hon såg dem, men då var jag tydlig med att jag har ju köpt dem idag.
Precis, du gick inte in med skorna.
Nej.
Rätt in i Alicias lägenhet.
Du bytte skor när du kom in.
Det är väldigt amerikanskt av dig att ha med egna inneskor som dessutom är löparskor.
Ja.
Amerikanskt och excentriskt. Alicia, det var också jätteroligt när vi kom hit, jag och Kristoffer, för 10 minuter sedan. Så var det redan folk här. Det var en mamma, en väldigt vuxen mamma och en ganska vuxen dotter.
Ja.
Och vet du vad jag tänkte då, Alicia? Ska jag ha vikarier den här gången också? Ja. Har hon hyrt in någon sån?
Mannen från gatan.
Men det visade sig att du stod och sålde en ganska ful fåtölj.
400 spänn.
Rätt ner i fickan.
Ja. Mm. Ja, den var väldigt ful.
Jag hörde också, det var lite jobbigt att höra när de, ja men det här jobbiga situationen när man säljer något på Blocket. Och den andra kunden är lite tveksam, men den har ändå tagit sig hit. Så att den dividerar i huvudet så här. Lite pinsamt att gå härifrån tomhänt.
Det sjuka är att det är då min kille som har lagt ut den här annonsen på Blocket.
Mm.
Och så bad han mig att sälja den.
Just det.
Och sen,
gjorde ni som med den där tröjan där trissade du själv upp priset den här gången också?
Nej, jag la min tid, men det sjuka var att jag bara, hej, jag heter Alicia och min kille har hört av sig till er, vill ni?
Har han hört av sig?
Ja, om att jag ska höra av mig. Eller min kille, ja.
Jaha, han hörde inte av sig till några privatpersoner.
Nej, de hörde av sig till honom. Sen svarade han då. Mm. Och sen hörde han av sig och sa, min tjej Alice kommer sälja fåtöljen.
Mm.
Så ni vill köpa den här orangea skinnfåtöljen. Och då blev det ju katastrof för den där tråden, för den, han hade ju skrivit krämfärgad.
Och den var ju mer beige, va?
Ja, beige. Mm. Men då
skrev krämfärgad jag... är en eufemism för beige. Mm. Det då låter lite fint.
Ja. Då tänkte jag
att orange.
Jag hade... orange är bara färgblindhet och psykos.
Då tänkte jag att jag hade pajat hela försäljningen. Och då skrev jag, oj förlåt, jag är färgblind så jag ser inte rött och grönt.
Men vad förvirrade de måste blivit också när de hade haft kontakt med din kille och så kommer in två killar under den här kohandeln och ingen av de killarna är din kille. På tal om förra avsnittets tema, swingers. Men härligt att du är 400 kronor rikare.
Ja.
Rätt in i er gemensamma ekonomi. Fint. Vad tycker ni, ska vi kasta oss in i det fasta inslaget reaktioner sen förra avsnittet? Mm. Eller ska vi prata lite om våra respektive nyårsfiranden?
Det är ju det fasta inslaget först.
Ja.
Nu när... Bra att du är här och har koll, Kristoffer. Det uppskattas. Sidekicken har, vad säger man?
Koll på... protokollet.
Gjort sin hemläxa, precis. Ja, nej, vad har vi fått för reaktioner? Jag var ju som sagt inte med. Det kom ju som en chock för mig att det släpptes ett avsnitt av Socialt självmord, eller Kärlekens samtal, sådär, dagen innan nyårsafton. Berätta lite om vad det var som hände egentligen.
Det var Kristoffer.
Det var succé.
Ja, det kommer vi till. Det återkommer vi till.
Kände du att vi gick bakom ryggen på dig?
Nej, jag skojar lite. Jag blev positivt överraskad. Jag ska faktiskt recensera avsnittet kort här alldeles strax. Men jag tänkte mer om ni hade något skvaller att förtälja om inspelningsprocessen innan, efter och så vidare. Det var alltså Jonathan Unge som var vikarie för mig då, om man inte lyssnade på det avsnittet.
Mm. Jag tänkte att du skulle bli så sugen på att vara med om Jonathan Unge var med. Visste att du kommit överens med Melissa att du kanske skulle vara hemma där i mellandagarna. Ah. Så då tänkte jag att Jonathan är med får komma som en överraskning så att det inte blir bråk hemma.
Ja, men det var en korrekt analys. Och vi ber ju också om ursäkt till alla då som lyssnade på förra avsnittet just av den enda anledningen att Jonathan Unge var med. För att han kommer ju inte vara med igen.
Nej.
Jag skojar, kanske.
Alla prenumeranter som har börjat följa avföljt.
Nej, men han kommer säkert vara med igen. En reaktion på Facebook, författaren, den något gubbiga konträra författaren Gunnar Strandberg blev provocerad då för att det var så mycket kulturbarn med i förra avsnittet och det enda kulturbarnet som var med var ju Jonathan Unge.
Mm.
Och det är ju kul att tänka på honom i termer av ett barn eftersom han är en gammal man. Men son då till Cecilia Hagen, för ni är väl inte kulturbarn?
Nej, men han misstänkte väl att du var dotter till Paul Hansen?
Ja, just det. Han är fotograf, eller?
Ja, jätterolig misstanke. Hansen är ett ganska vanligt efter.
Ja, verkligen. Mm. Ja. Hur ser Paul Hansen ut? Är vi lika eller?
Mm. Han har väl rakat huvud. Mm. Alltså han ser ju ut som att han föddes på Gazaremsan liksom. Mm. Så, med en väst.
Jag hade mer hoppats på att han skulle tro att jag var Anders Hansens barn.
Ja, då kulturbarnet. Hade
jag... Just det.
Sportbarnet.
Vad säger man? Vad heter sån kultur som är mer vetenskap än kultur?
Ja, populärvetenskap.
Exakt. Populärvetenskapskulturbarnet, Alicia Hansen. Det hade ju varit rimligare eftersom vi har pratat om honom mer än om Paul Hansen. Och sen så började han famla efter väderkvarnar när han misstänkte att du kanske var den framlidne Mikael Nyqvist. Son,
det är inte första gången. Det var, jag kommer ihåg när han dog. Då hade jag ett sommarjobb. Och så hade jag varit väldigt bakfull dagen innan. Så att jag hade ställt in jobbet liksom. Men då jag sa att jag var sjuk. Och då frågade min chef dagen efter om det var så att min pappa hade gått bort.
Det hade ju varit en bättre anledning.
Ja, men jag vågade inte riktigt köra på den längden. Men så här i efterhand hade det ju varit en roligare förklaring.
Ja, han har ju en dotter och en son.
Mm.
Så jag tänker att sonen har gått Södra Latin och är men kanske 10 år äldre än dig.
Ja, det borde jag ha gått.
Ja. Jag trodde du skulle säga, när han dog så fick jag ett sommarprat. för att det hade gått så högt upp missförståndet. Ja, nej, men annars var det en annan deprimerad författare på Facebook av alla de här härliga boomers som har addat mig utan att känna mig, som tyckte att din nya reklamsnutt var det bästa med avsnittet.
Va? Fick de höra det?
Jag tror att folk som lyssnade på avsnittet sent har fått höra din egenproducerade patetiska rimreklamsnutt där vi av en outgrundlig anledning som du inte har tagit med mig tigger om pengar.
Var kommer den in någonstans?
Jag vet inte. Alltså det stod bara så här, gör din egen reklam. Skulle man välja röst om man fick ha någon Acast-tjej som sa så här, gillar du den här podden? Mm. Och så satt jag hemma och hade lite tråkigt, tänkte jag, nu spelar jag in en sån här prata.
Det var väldigt ASMR-aktig. Mm.
Men varför, alltså det sjuka är att jag låter som att jag är 5 år gammal.
Ja, och det är nog därför många litterära boomers på Facebook har masturberat en del till den här lilla, lilla gingen. Nej, men jag, den får väl vara där. Du är ju producent numera och redaktör och programledare, Alicia. Jag är bara pappa. Men det kändes lite pinsamt att du satt oss i samma bollpark som alla Patreon-fnask.
Ja.
Jag trodde vi skulle skaffa OnlyFans och inte hora ut oss på det där viset.
Jag tror ändå ingen kommer skänka pengar. Jag tyckte mest det var kul med reklam.
Ja, det var gulligt att du rimmade och höll på. Jag kunde tro att det var Malte Persson som hade spökskrivit. Okej, men min snabba korta feedback då på avsnittet.
Mm.
Ganska långt, lite sladdrigt. Jag kände så här... när jag är med, då är det väldigt viktigt för dig, Lisa, att klippa ner det till 50 minuter. När Jonathan Unge är med, då får du vara 90, goda 90 minuter. Skämt åsido, han är ju väldigt rolig och långsam i sin timing. Så att allt tar ju väldigt lång tid.
Just det.
Att komma fram till någonting. Kudos till dig, Kristoffer. Du tog ett stort ansvar för strukturen.
Mm. Tack.
Det ska du ha stor cred för. Och Alicia, du ska ha jättestor cred för att du kom med det definitivt bästa innehållet med din Jan Myrdal skröna.
Just det.
Den var otrolig.
Mm, den var jättebra.
Mm.
Jonathan Unge, till dig kan jag säga att för oss som prenumererar på Della-poddarna innanför värmen så är det väldigt tråkigt att du alltid återanvänder samma historier. Jag hade hört, nu låter jag som Martin Lugge, jag hade hört det här om att din dotter är abortmotståndare. Ganska svag anekdot. Och sen det här att du har läst Vera von Essen en gång på ett tåg. Det håller kanske för 3-4 gånger sådär. Men våld och nära samtal, absolut.
Men du har hört den här berättelsen flera gånger då, om Vera von Essen?
Ja.
Mm.
Jag kan den utan till. Jag hade kunnat leverera den bättre än Jonathan själv. Men annars var det trevligt att han fortsatte den här fina traditionen som är att man rättar och avbryter Alicia. Det gjorde han väldigt bra också, ja. Jonathan. Mm. Det ska du ha cred för.
Mm.
Nej, men jag skämtade lite. Det var bra.
Mm.
Vi gör om det. När min dotter får kolik så vet ni vem ni ska ringa. Vi kommer med en rättelse också eftersom du sa att Åsa Linderborg var kulturchef på Expressen, Alicia.
Jag menar Aftonbladet.
Ja, jag vet att du menar det.
Då kör vi igång.
Vill du säga?
Jingle.
Ja.
Jag har en litteraturnyhet innan vi berättar vad som har hänt sen sist.
Mm.
Som är lite likt mina andra litteraturnyheter. Och det är att författaren Erik Jerome Dickey är död.
Mm. Ja, du kommer med dödsbud. Det är din...
kommer det vara en rättelse av uttalet nästa vecka?
Uh-huh. Det här var spännande. Aldrig hört talas om författaren i fråga.
Nej, inte jag heller.
Det är bara en man som har publicerat 2 böcker.
Ja, kanske.
Mm, väldigt tråkigt i alla fall.
Ja,
Du hade ingen mer på det?
Nej.
Ja, otroligt. Några mer nyheter på litteraturfronten?
Nej, det är att han är död.
Jag har en prat om litteratur som jag tar sen.
Ja, vi tar den sen.
Shit.
Men Alicia, det har ryktats om att du firade nyår i en lägenhet på Strandvägen som var 300 kvadratmeter.
Ja.
Och att författaren Sara Källner gick runt och bar artisten Jonas Lundqvist som en bebis. Utveckla. Vem? Hur var ditt nyår? Om vi börjar där.
Det var toppen. Jag har aldrig varit så finklädd i hela mitt liv.
Vilken klänning blev det?
Det blev den svarta sidenklänningen. Den som såg lyxig ut.
Mm.
Jag trodde att det var det stora blommiga som skulle vara in 2021 och inte det lilla svarta. Men det låter sexigt.
Och så... Jo, men det var en middag. 8 pers. Sara hade köpt alla... Eller det ska man inte säga... Det var en kul nyårsfest.
Du vill inte klippa mer än nödvändigt. Okej, men inget... Inget skvaller, inget extravagant.
Axel sprack sina byxor och dansade i kilt.
Ah, överklassen.
Det blev lite bråk på tolvslaget om vart vi skulle vara, för att värdinnan tyckte att man såg hela Strandvägen och Djurgården från fönstret, medan en annan person verkligen ville springa ner vid Djurgårdsbro. Mm. Så då var det lite dålig stämning där ett tag.
Hur slutade det?
Vi delade upp oss.
Mm.
Smart.
Och sen där vid tresnåret, då började alla glömma bort corona, tror jag.
Mm.
Och då började ju inbjudningarna komma liksom fram.
Kreti och pleti hörde av sig upp i DM. Mm. Jag har en insider där från min litterära agent som var på festen. Mm. Han fick ju naturligtvis lite messages från Bodil, tyska glosor, Bodil och Essy bland annat, som ville komma, som inte fick det.
Är det sant? Mm.
Men då tror jag också att du hade gått hem, Alicia, för ryktena sa att du gick hem väldigt, väldigt tidigt. Som den tråkmåns du är.
Jag gick faktiskt hem 2:30. Det tyckte jag var sent.
Ja.
Men festen fortsatte kanske till 10 på morgonen.
Tråkigt. Tråkigt, tråkigt. Men på tal om ladd då, Kristoffer, din nyårskväll, vad hände?
Ja, den var helt laddfri faktiskt. Jag och ett par goda vänner åkte ut i skärgården för att isolera oss från laddet.
Klokt.
Så vi var på en ö. Husarö ligger typ längst ut, tog 3 timmar att komma dit. Och så åt vi hummer där och vegansk skagen, vilket är tofu och tång.
Hur kunde ni äta hummer och sen vegansk skagen?
Ja, det var lite godtyckligt veganskt julbord. Men och så ringde vi in till stan och firade med folk här inne också, fast via länk.
Vad modernt. Och så ringde ni in till stan och frågade om någon kunde ro ut med lite ladd, och det var svårt där. Bra, smart sätt att undvika frestelser också och isolera sig sådär.
Var det en vegan där?
Ja, en som satte agendan för resten av oss.
Ajajaj.
Och hade tema jul då.
Men det var väldigt god vegan mat faktiskt, måste jag säga.
Smarrigt. Var ett problem när man åker ut så där och isolerar sig att man har med sig för lite av dryck och så
av
vidare.
Det goda.
Hur var det på den fronten?
Ja, det var lite för lite, eller det räckte ju till nyår, men sen så gick det ingen båt dagen efter, så då var vi fast där helt nyktra. Och så hade vi sönder en bastu också. Det var tråkigt. Det var
hade ni sönder öns liksom gemensamma bastu?
Får jag gissa? Det var veganen.
Nej, det var inte veganen, utan det var jag. Eller den gick sönder. Vi satt i en bastu, gick ner till vattnet och badade. Mm. Och så skulle vi öppna den igen. Och sen så gick det liksom inte, för låset hade hoppat ur. Så man kunde bara vrida den runt. Och då var vi ju fast där utanför. Och sen så fick vi ta hjälp av en öbo som... det tog flera timmar, men till slut tog han fram 2 kofötter och vände upp dörren. Och det kanske kommer ett efterspel. Vi kanske kommer få pröjsa för det.
Men ni behövde alltså öppna den för att ni hade den
var, mobiler ni hade saker och kameror och mat.
Hade ni lagt alla värdesaker?
Ja,
smart. Men det var härligt att den inte brann upp och att ingen skadade sig.
Verkligen, ett nyårsmirakel.
Mm, det är fint med öbor och bofasta. De vet ofta mycket som vi stadsbarn inte känner till.
Mm.
Ja, men det låter som en trevlig nyår ändå.
Själv då?
Ja, jag hade ju då en dotter på cirka en vecka. Corinne Malibu Monteverde Borå, Jonathan Unge, så heter hon. Inget konstigt med det. Nej, men så vi tog det väldigt piano. Författaren Ludvig Köhler kom över till mig och min fru, som då huserade i mina föräldrars lägenhet på Ringvägen. Jag kollar mycket på tv, vilket jag sällan gör på nyårsafton. Och det är ju tips till alla. Det är ju skitmycket rolig tv på nyår, alltså, som man missar om man håller på och festar och liksom är ute och svänger. För så fort, jag vet inte hur det var med er, men så fort man fick så slutade man ju fira nyår med familjen och så drog ut i natten. Va?
Mm.
Jag har aldrig sett Grevinnan och Betjänten.
Nej, den kollar jag också på häromdagen.
Otroligt rolig.
Mm. Den är mega kul.
Det var, alltså, jag har ju skrattat när folk har sagt att det är kul. Jag tänkte, vad är det där för gammal piss? Och så var det Ludvig Köhler som sa så här, nej, men Elis, det är faktiskt ganska roligt på riktigt, trots att det är svartvitt.
Mm.
Och då kollade vi på det. Och jag skrattade så jag grät. Min dotter, hon var helt... Det var liksom buskis när den är som mest genial.
Mm.
Otroligt skådespeleri. Så den kan vi rekommendera, Grevinnan och Betjänten.
Fattade du slutklämmen?
Ja, de ska knulla, va?
Mm.
Och han är lite för full där på slutet. Mm. Same procedure as last year. Vad är det han säger? Nej, men så den var ju svinbra. Och sen var det första gången som jag vågade supa till lite efter födseln och sådär, eftersom vi var ganska trygga med att vår dotter mådde bra och så, och klarade av att sova lite själv i sin bur. Så jag var ganska på kanelen när Sofia Helin sen läste nyårsdikten, vilket också var helt otroligt. Det var live från Skansen, ingen publik. Anders Lundin och Paris Amiri var programledare. Totalt värdelösa. Paris Amiri var så stressad hela tiden att hon gick runt och skrek så här, nu är det 5 sekunder kvar, när det var så här 2 minuter kvar till 12-slaget. Pinsamt att se. Men Sofia Helin läste den här nyårsklockan då.
Mm.
Och hon gjorde det så bra för att hon läste den in character, som Saga Norén. Hon läste den autistiskt.
Wow.
Jättebra spoken word.
Coolt. Hade hon skinnbyxor?
Nej, hon hade någon sorts kappa på sig. Hon är väldigt snygg.
Jag upptäckte faktiskt en grej när jag firade nyår på Östermalm.
Ja.
Och det var, jag vet inte hur ni har gjort under corona, men det är ju ganska enkelt att planka.
Alltså på, man kan åka bussen.
Buss.
Ja,
och då har jag liksom varit för snål när jag ska åka tunnelbana, så då har jag även plankat då.
Mm-hmm.
För där har det blivit nästan svårare att planka på just tunnelbanan. För de har inte slutat med kontrollanter direkt, utan snarare... Har de fler?
Det kan jag säga att jag inte visste. För jag gick ju på nyårsafton ner i tunnelbanan finklädd och liksom med lite trist att jag åkte tunnelbanan på nyår, kanske. Men så gick jag upp då Östermalmstorg med mina klackskor och möter en kontrollant där som tittar på mig. Och det vanliga när man möter en kontrollant och man inte har... biljett är ju att man åker fast för plankning.
Det är att man nickar lite och går förbi.
Och för mig är ju att åka fast för plankning att man får en, ett kvitto på 1,5 som man måste betala, eller så betalar man på plats.
Kan man betala på plats? Swish.
Men,
annars får man en avgift för att de skickar hem det, väl?
Ja, precis. Men det sjuka är då, och jag undrar om det är så här att folk på Östermalm säger att de åker fast för plankning, händer det här? För det som hände mig var att han sa så här, hej, har du en biljett? Och då tar jag upp min mobil på en gång och säger så här, ja, jag ska bara hitta den. Köper en biljett på en gång. Visar den för honom. Och så sa han bara så här, du, till nästa gång när du åker tunnelbanan så ska du köpa en biljett innan du går in i tunnelbanan och inte nu precis framför mig. Så sa jag, okej. Okay. Och så gick jag vidare. Så tänkte jag, det kanske är så här man åker fast när man är på Östermalm. Att en så gullig kontrollant bara säger så här,
just det,
här är ett tips till nästa gång du åker. De tror liksom att man har råkat.
Ja.
Wow. Men det var också för att du var så snygg i din svarta klänning och hade, alltså,
jag såg ut som en Östermalmstjej.
Ja, precis. Ja, ännu ett nyårsmirakel. Herregud.
Ja, det känns ju som att de också skulle kunna vilja hämnas på Östermalms tjejer.
Nej, men så var det inte.
Att de är missunnsamma.
Ja, precis. Också han då, eller hen, kontrollanten som tvingas jobba på nyårsafton. Ja. Du ska roa dig och testa kokain en gång för att sen aldrig göra det igen. Precis, hade liksom dubbelt bestraffat dig med någon typ av handfängsel eller någonting. Det hade jag gjort.
Men tips då till alla är ju att så här, innan ni ska åka tunnelbana, gå alltid av på Östermalm och ha på er smoking eller liksom
sidan.
Kul om det skulle inspirera en våg av sådana gentlemannatjuvar, att alla kommer se ut som Leonardo DiCaprio i Catch Me If You Can nästa gång de plankar. Tips till planka.nu. Ja, men då kanske vi lämnar nyår därhän.
Ja.
Vi har ju ett nytt år att se fram emot.
Ja.
Vi har ett förbjudet ord för den nya, det är inte en ny säsong, men andra delen av säsongen. Och det är att vi aldrig kommer säga det här namnet som du kommer bipa nu igen. Vi kommer aldrig nämna. Eller hur?
Det gör vi.
Jingel på det. Jag är väldigt nyfiken på vad du har läst för bok, Kristoffer.
Jag har läst 3 böcker.
Wow.
Shit.
3 böcker på det nya året?
Ja, under, jag tog ju höstlov, eller läslov som det också kallas nu under nyår.
Smart.
Och då har jag läst Samtycket.
Av Springora.
Ja, och Samlade verk.
Av Sandgren.
Ja, och Yahya Hassan av Yahya Hassan.
Ettan eller tvåan?
Ettan, och bläddrat lite i tvåan. Och då har jag då, efter jag har läst de här, så har jag en app-idé som jag tänkte lansera här i podden.
Det är inte att, storytell.
Lyxigt.
Och det är ju fjolårets 3 stora kulturdebatter. Eller Yahya Hassan var väl lite, han dog ju nu, men det har jag också briserat tidigare. Och de höll jag ett lite halvt öga på när det hände, eftersom jag inte hade läst dem. Och nu har jag ju läst dem, men att liksom läsa kulturdebatten kring dem i efterhand blir så fragmentariskt. Man kanske hittar liksom en replik men inte i rätt ordning, och det kanske är någon som är cancelled nu som sa något jättesmart då.
Just det.
Och min app-idé är helt enkelt att jag skulle vilja att man kunde spola tillbaka sin Twitter-feed till de dagarna när den kulturdebatten briserar. För att kunna se allt i ordning.
Ja.
Som play-kanal med Twitter.
Ja, precis.
Just det. För att precis, man kan ju gå tillbaka sin egen feed, men man kan ju inte se... Ja, jag förstår precis vad du menar. Det är jättesmart.
För nu blev det ju liksom att man såg när jag skulle följa debatten kring Samlade verk, så fick jag liksom Åsa Bäckmans nu i höstas istället för de hyllningarna i våras. Man hade velat ha det, och sen ett halvår senare på den här feeden så kommer det upp.
Ja, för precis, för nu om man ska följa det som du säger, så måste man ju gå in på var respektive skribent och manuellt söka Lydia Sandgren Samlade verk plus Jens Liljestrand på hans feed, och så går man över till Kristoffer Andersson, och så går man över till Björn Wima. Alltså så här, jättetidskrävande.
Ja. Och den ska heta På spaning efter den feed som flytt.
Det är ju som Tenet.
Ja.
Tiden går liksom bak.
Det är en lite smal app det. Därför har jag också en annan.
Du har safeat upp med en bred app-idé för folket, verklighetens folk.
Ja, precis. Och som du pratade om innan, om att planka, så är ju jag med i planka.nu, vilket är väldigt bra, för då kan man ju åka liksom utan att vara rädd för att åka fast, för då har ju de min rygg.
Det är som ett fack.
Ja, exakt. Planka.nu beskriver sig själva så här: Planka.nu är ett nätverk av grupper som arbetar lokalt för avgiftsfri kollektivtrafik. Idag finns vi i Stockholms län och Göteborg. Och det skulle jag vilja applicera på vårt yrke, eller vårt skrå, där man löper risk för att bli cancelled. För det ligger ju alltid och skaver liksom, när man arbetar med kultur, att jag kan också liksom förlora allt jag kämpar för direkt. Och därför är att det ska finnas cancel.nu, som är att man betalar 100 kronor i månaden som försäkring ifall man blir cancelled.
Just det.
Och det spelar liksom ingen förseelse, det spelar ingen roll vad man har gjort. Man får 300 000 kronor om man åker dit och blir cancelled.
För... lika mycket som Fredrik Virtanen fick för en bokdeal i Norge då, alltså som en livhanken liksom.
För det är så lång tid jag tänker att det tar innan man kan vara tillbaka.
Jag vet inte om den här Catenacci eller vad han heter, den här kocken, han skulle nog behöva lite mer, men jag förstår.
Och den riktar sig liksom både till DN kulturskribenter och gangsterrappare, vilka de senaste dagarna allt mer vävt samman. Och den ska finnas i Stockholm och Göteborg, precis som Planka.nu. Men Malmös kulturarbetare får stå sitt kast.
Just det, ja, men det är ett annat klimat där också. Det är ju inte så dyrt att leva i Malmö heller.
Nej, nej.
De kan sätta sig på gatan med en hatt och en gitarr. Det är en jättebra idé.
Kan det vara så också att de kan täcka upp att man får liksom en helt ny identitet när man då har blivit cancelled? Så man får liksom, man kan byta namn, personnummer och så får man ett fast jobb på en annan kultur.
På Östermalm.
Ja, kanske så här,
man... på Bulletin.
Precis.
Ja.
Man blir omplacerad helt enkelt till något som där ens eventuellt tveksamma åsikter är lite mer hyllade kanske.
Och en ny bailan-bild kanske.
Just det. Ja, men spännande om du lyckas få med folk från, alltså så som fackföreningar och Planka fungerar, att där är alla lika liksom. Om du får med Dan Park och Kajsa Ekis Ekman liksom, på samma organisation.
Det är målet.
Jag undrar, skulle den liksom täcka, skulle den betala borgen för Yasin då typ? Eller Yasin?
Ja, det där blir ju klurigt.
Just det, för det är precis det är en sak med cancel.nu, men om vi går in på eventuella lagbrott kanske man ska hålla det utanför just den här organisationen. Men det var kul just det du sa om att gangsterrappare och DN kultur eller DN skribenter har flätat samman, att det kom så oväntat starkt försvar för Yasin då till exempel från så Erik Helmersson. Det var härligt att se.
Ja, det var också glatt överraskat.
För brödring. Det kanske är 2021s melodi. Men hur tänker du att de här apparna, du söker finansiärer?
Ja, exakt.
Lasse Didling, eller vad fan hette han? Den här kåta killen i Varberg. Han har ju mycket pengar.
Ja, behöver en reklam?
Ja, så om du lägger in en reklam här så vore det toppen.
Och nu, reklam. Cancelkulturen har drabbat många och inte få. Alla är rädda för att bli den som är den som måste avgå. Ingen går fri i denna tid. Vem som helst kan scrolla tillbaka i din feed. I nästa stund kan det vara jag eller du. Säkra din inkomst på cancel.nu.
Men vad tyckte du om böckerna du hade läst?
Jag tyckte Vanessa Springora var bra. Det är alltid bra med pedofilskildringar tycker jag. En av de bättre.
Det är väl, är det en pedofilskildring?
Nej, Hebbe och pedofil eller vad heter det?
Men, nog om Simon Järnfors, fortsätt.
och samlade verk.
Nu akta dig nu. Vad tyckte du om? Nej, jag skojar.
Nej, men kanske en av de bästa böckerna jag läst på länge.
Ja,
det var den faktiskt.
Det ska du ha, Lydia. Och Jai Hassan då?
Ja, den har jag mest läst när jag varit lite full, så den har ju blivit bra av det. Men perfekt fylle anteckningar.
Den är liksom. den är ju faktiskt väldigt bra att läsa i ett tillstånd av rus. Med versalerna och med liksom energin på något sätt. Men enskilda rader blir ju lätt ganska banala om man plockar ut dem sådär. Men det är ju, jag tycker ändå att vi ska säga det, att Jai Hassan är en otrolig, eller var en otrolig poet faktiskt.
Ja.
Och väldigt viktig. För det danska och det svenska.
Ja.
Apropå Danmark så har ju de faktiskt förändrats nu på senaste. De är ju inte så danska som de var.
Just det.
Alltså om jag tänker Danmark så tänker jag inte på MeToo.
Nej.
Och jag tänker inte på att jag vet inte om ni läste häromdagen idén om den där sjuka,
den långa penisen.
Ja.
Ja, precis. Och vad hette han då? Jag måste bara kolla vad han
Lasse Dillemann. Det här är så härligt med Alicia eftersom hon inte har Twitter. Så det ska bli spännande att se om du kommer med något skämt om det här som inte har dragits.
Nej.
De hade en...
40 000 gånger, förlåt.
John Dillerman. Mm. Tittade ni på YouTube med honom?
Nej.
Det var en härlig estetik på de här stillbilderna. Det såg ut som ett så gammaldags barnprogram.
Mm. Ja, men jag blev
stop
förvånad.
Motion typ.
Jag kände att liksom jag är ju dansk och jag kände att jag blev verkligen besviken på mitt land när det blev så stort att...
Ja, men att folk var kränkta, tänker du på det? Eller
ja,
att,
exakt.
Till och med danskar var det. Mm. Ja.
Men det var roligt att DRs kulturchef Mårten Skovhansen, min pappa, han tycker ju inte att boken ska tas bort. Och skaparna av serien har pratat med barnpsykologer och sexologer när de skrivit manus.
Mm. Ja, det är det baserat på en bok?
Ja.
Okay. En barnbok. Mm.
Ja, men det är konst... Nej, eller förlåt, det är inte baserat på en barnbok.
Nej,
de har pratat om när de skrivit manus till serien. Mm. Men det konstiga tycker jag att de ens har med sexologer som ska... Vad är det sexologerna har sagt?
Ja, det är kul att ha med dem från ruta ett. Så nu ska vi göra en ny barn-tv här. Vi tar in en sexolog, vi tar in en...
Är det för att ta spjärn mot dem? Liksom, att allt de säger måste vi göra tvärtom från?
Ja, eller
är
det att... Om man gör någonting som har med sex att göra och tar in en sexolog. Jag har aldrig mött en sexolog som säger så här: nej, ha inte med sex, prata mindre om sex. Det är väl liksom... Det hade varit bättre om de sa så. Vi har pratat med massa olika präster och de gillar det här jättemycket.
Ja, precis. Ja. Det är sant. Ja, sexologen vill ju inte bli arbetslös. Liksom.
Nej.
Så de borde ju snackat med Katarina Janosch eller någon svensk sexolog. Mm. Kanske hade kommit med lite annan input.
Ja.
Men det enda jag tänkte på var att det hade varit kul om man gjorde ett barnprogram enligt Lars von Triers så dogma 95 manifest att det var en man med väldigt lång penis och så filmat alltså
att det var
handkamera. Det blir svårt att göra dogma animerat då, så att det mer hade varit icke animerat och enligt de reglerna, precis. Om det är musik med, så ska det vara Thomas Vinterberg som springer med en stereo liksom bredvid den här långa kuken. Tänk om andra barnprogram, alltså så, Wallis och Gromit. Wallis har en jättestor kul. Det går ju att applicera på. Ja, det kommer nog sprida sig det här.
Men det såg ju inte heller riktigt ut som en jättelång kuk. Det såg ju mer ut som en svans.
Det har ju rätt i.
Det var inte så vulgo som man hade hoppat. Om jag hade varit sexolog och kommit in där till manus när de hade sagt så här: vi har gjort en jättelång lång snopp på den här personen, och sen ser det bara ut som ett litet snöre som är flera meter långt, då skulle jag sagt att du måste göra ett tydligare könsorgan som barnen förstår.
Omkrets. Vårt svenska PK-svar då borde ju vara att du, Kristoffer och Liv Trömqvist, skriver om världens största vagina då.
Jag tyckte det var roligt på Twitter där man kunde följa det här, för i Sverige så hade vi ju kulturdebatten kring Yasin, och sen på var tredje inlägg så kom det upp så Danmarks största.
Parallellt, så det var väldigt härlig mix. Och någon, om någon investerar i din app-idé då på spaning efter en feed som flytt, så kan man ju då gå tillbaka till de här glada dagarna på Twitter om ett halvår när man har glömt Lasse Dillerman och Yasin Byn. Vi kanske kör en jingle där.
Mm.
Alicia, har du tänkt på något mer som du vill säga idag?
Jag tänkte lite att jag ville säga, för nu när vaccinet har kommit så tror jag att corona snart inte kommer vara ett så stort problem.
Hoppas.
Och då tänkte jag på de positiva grejerna som ändå corona har fört med sig.
Mm.
Till exempel har jag förstått att man inte behöver vara fler än 8 på en fest.
Ja, just det kan vi hålla fast vid.
Ja.
Med liksom med undantag som kan bekräfta den regeln. Ibland är det trevligt att vara 12, men man vill ju aldrig vara 30 personer på en hemmafest.
Jag tänker 8 eller 200. Alltså det är inte riktigt det har gått att ersätta att gå på klubb liksom.
Nej.
Men det har ju gått att ersätta från att vara ja, men 30 personer.
Mm. Jag tyckte också att det var helt okej okay att allt stängde 10. 8 tyckte jag var lite jobbigt, men 10 var helt okej.
Okay. Ja, det är okej. Okay om vi kan fortsätta ha det så om vi kan ha tobaksbutiker som säljer alkohol, tycker jag. För det så, ja. Man vill kunna köpa starkt efter 10.
En annan positiv grej är att man kommer aldrig se Stefan Löfven och Therese Lindgren samarbeta igen efter corona, just. Tror jag.
Varför? Vad har alltså, deras relation?
Sossarna gjorde ju en grej för att de ville sprida liksom, hur man skulle förhålla sig till restriktionerna till unga.
Mm.
Vilket då gjorde att olika toppolitiker träffade influencers.
Just det.
Mm. Och ställde upp på frågor och svar. Det tyckte jag ändå Stefan Löfven toppade ju där, eller?
Ja, lite under hans värdighet.
Ja, men det var kul att det var det.
Ja, men de borde haft en bokcirkel om Jack istället. Eller någonting. Han borde sagt att Therese Lindgren... Jag vet inte, Kristoffer, vet du vem Therese Lindgren är?
Nej. Men jag vet vem
hon
det är.
Hon är en vloggare.
Ja, mm. Jo, men jag har ju talat om henne.
Ja.
Tjej.
En tjej. Vad mer positivt med... Jag tänker restriktionerna för kanske... Nej, men om man utgår från att corona är en konspiration som inte finns.
Mm. Just det. Att Peter liksom Wahlbeck-positionen.
Sjukdomen är egentligen en vanlig influensa.
Mm.
För att det har ju dött, tror jag, ungefär lika många av den vanliga influensan tidigare år.
Massor menos.
Ja, vi vet inte riktigt.
Nej.
Men om det då var en konspiration,
mm.
då har man också lärt sig att inte flyga flygplan.
Ja. No. Man är väl mer sugen än någonsin.
Man är väl mer sugen än någonsin att göra som Fredrik Söderholm och Erik Galli och dra till Las Palmas och festa med Dan Eliasson på nyårsafton.
Ja.
Det såg så himla härligt ut.
Var det de som läckte det? Eller kom det ut? För det tänkte jag på det. Ja. Att Fredrik Söderholm kunde hålla sig från att läcka det.
Ja, jag vet, han har väl säkert försökt spara det här till sin egen ja, gott snack podd, men sen har det ju läckt på så här, stoppa pressarna och olika vidriga, såna, vidriga skvallersidor som också har lite högerextrema tendenser, har det varit väldigt homofobt om att Dan Eliasson festade med unga snygga bögar på Las Palmas.
Det.
Och det problemet var ju såklart att han festade då enligt alla tråkmonsters perspektiv. Och kanske inte att han festade just med unga snygga mediebögar från Stockholm. Det var väl snarare uppfriskande.
Vissa har ju pratat om att det var dumt av Erik Galli som ska vara oberoende SVT-journalist.
Just det. Att... Men ack vad snygg han är.
Ja.
Nej, men det är väl, herregud, det hade väl varit en annan femma om han hade varit Mats Knutsson.
Ja, ja. Erik Galli är en väldigt fin person.
Ja, jag ska faktiskt vara med i Gott snack om 2 veckor. Då kanske jag kan göra reklam för den här podcasten.
Mm.
Om de tillåter. Jag ska försöka och inte göra en Peter Wahlbeck.
Det tycker jag du borde försöka att göra.
Ja, det blir svårt att toppa.
Mm. Vilket datum ska du vara med?
20, tror jag. 20 januari. Jag har hört att Linda Skugge ska vara sidekick. Och jag är livrädd. Skoja. Jag älskar dig, Linda. Mm. Men har vi något mer positivt på
det den? Sista positiva då är alla traditioner, för man slipper, om man är skilsmässobarn så i vanliga fall är det att man ska springa mellan olika familjer och släktträffar och allting under jul. Jag brukar ofta ha ångest över jul. Nu, ingenting. Man var bara på en plats, man kunde inte hålla på och hoppa runt.
Men tror du man kommer ta med sig det nästa år?
Känslan av Att jag bestämmer själv. Nej, men känslan av att man alltid har en ursäkt att säga nej, jag kommer inte. För jag vill inte. Kan man ta över det till den egoistiska känslan, jag vill inte. Alltså till skillnad mot, vi får inte.
Just det. Nej, det tror jag inte.
Det kommer inte vara socialt accepterat.
Och sen har jag en, det här vet, har jag ingen källa på. Mm. Men jag misstänker att sexuella övergrepp måste ha varit mindre det här året.
För att man inte vill röra varandra.
Man måste hålla avstånd. Det går liksom inte att tafsa eller trakassera någon lika lätt.
Just det. Men då skulle djävulens advokat säga att mest sexuella övergrepp sker i hemmet. Och där har det kanske ökat då. Om vi säger att summan är alltid konstant.
Precis,
summan av sexuella övergrepp är konstant. Och 2020 så var det med ännu mer sexuella övergrepp i hemmet mellan folk som känner varandra och bor ihop. Och mindre på stan. Och precis. Vi lägger ingen värdering i det mer än att alla sexuella övergrepp är fel.
Så istället då, om vi säger att min kille är en sexuell övergripare, så har han bara fått antasta de där syndikalisterna i Varberg och sen mig 363 dagar. Och förra året just kanske det var...
Blir det två aborter på 365 dagar? Eller vad blir det?
Andra bra saker som vi har fått ut av den här.
Det är svårt med kondom när man har världens längsta penis. Men det är tur att din kille inte är dansk.
Den sista bra grejen, den är lite tråkig då med corona. Men jag tycker ändå att Göteborg Filmfestival, som ni kanske känner till, kommer ske, det här kommer låta som ett sponsrat inlägg, men det är det inte, men den kommer ske helt digitalt, vilket gör att man inte behöver köa till en enda film om man vill se den, om man är där, utan man bara kan kolla på alla nya filmer hemma.
Du tycker det är gött.
Det är mycket mysigare att vara där.
Ja, mingla, gå på park, dricka sig full.
De låter också ut en plats.
Jag såg det.
Ja, och jag tänkte att jag skulle söka, men jag undrar vad jag ska motivera med. Vet du om det här?
Det, får jag passa in, är det det att man kan få se då en film helt själv i typ Skandinavium?
8 filmer, man får bo i en fyr helt själv i en vecka.
Det fanns några olika.
I Göteborgs skärgård. Och så får man titta på alla filmer och sen så kommer man ha så här Zoom-möten som går ut till publiken.
Men det är klart att du ska ansöka. Säg bara så, jag är en misslyckad porrfilmsregissör från Stockholm. Jag hatar Göteborg men vill gärna bli omvänd. Och jag vill gärna hämnas på min kille eftersom han emigrerade till Gamla stan under coronapiken. Så jag tänkte att...
Jag är fri från de sexuella övergreppen ganska bara en vecka.
Mellan raderna så skriker det bara att du vill fly.
Okej, det var inte så mycket positivt med corona.
Vad är det för filmer som de ska visa i Göteborg?
Vet ni att jag har visat film på Göteborgs filmfestival?
Pine and the Elk. Ni fick pris.
Ja,
det var en lögn.
Det var en lögn.
Jättesmart.
Det var på Stora teatern. Så det var liksom helt slutsålt. Men vi hade inte testat ljudet innan. Eller vi tog upp det liksom med en väldigt dålig boom. Så det var liksom, man hörde ingenting.
Och det var inte textat.
Nej. Så det var kanske, vad kan det vara, 500 personer som satt och inte förstod någonting. Och sen efter skulle vi ha så författarsamtal. där det satt någon från festivalledningen då. Och ställde frågor till, hur tänkte ni när ni skapade det här? Och sen efter då så ljög vi om att vi hade vunnit det stora priset. Och det gjorde ju att folk skrev till festivalen och var sura. Varför har ni inte erkänt att Pine and Elk har vunnit det stora priset? Det borde ni gå ut med.
Var det en film eller en serie?
Ja, en sitcom på nätet.
Det var väl det misstag ni gjorde, att ni var så här, men det funkar ju att se det på YouTube.
Ja,
men
ja.
En biosalong, det är lite annan akustik, man har inte hörlurar och så vidare.
Bion var inte redo för Truecom som vi kallar den.
Men vilken genial gerillamarknadsföring ändå.
Det var det.
Otroligt. Nej, men jag hoppas ju att vi en vacker dag kan få komma till Göteborgs filmfestival med vårt långfilmsprojekt som handlar om några killar och tjejer som gör en podcast. Men det är fortfarande i startgroparna.
På spaning efter...
En podd.
Flytt.
På spaning efter en varg som flytt.
Men vilket krispigt ljud vi kommer ha.
Otroligt. Otroligt. Det är som en dokumentär. Ja, men filmfestivaler ser vi fram emot att besöka in real life.
Ja.
Vill ni höra lite om min kamp? Skoja. Vill ni höra lite om min förlossning?
Ja.
Citattecken kring min då. Så kan jag skulle kunna, nej men precis, min och min frus förlossningsberättelse, som det så populärt kallas i andra poddar. Så jag är beredd att svara på alla frågor. Jag kan också berätta lite kronologiskt om ni är nyfikna. Jag tänker att det är lite lyxigt material för de som har lyssnat så här långt. Om du inte klipper bort det.
Hur känns det att hon inte blev det Jesusbarn du hade tänkt?
Att hon inte föddes på julafton.
Ja.
Det är en liten, liten besvikelse. För att det känns inte lika excentriskt och heligt. Men det är okej.
Mm.
Jag kan då säga så mycket som att trogna lyssnare vet att min fru har varit gravid det här året. Och det har varit sluttampen där i december. Hon var beräknad att komma den 26 december. Så vi flyttade in hos mina föräldrar den 21 december, för de bor väldigt nära Södersjukhuset. Tänkte vi att det kan vara bra att vara nära ett sjukhus så vi slipper åka taxi.
Mm.
Och eftersom vi båda är emot sån gig-ekonomi så ville vi inte heller ringa en...
Ta en sparkcykel.
Ja,
vi ville inte ringa en Uber och vi ville framförallt inte sätta min höggravida fru på en Voi. Mm. Vilket jag tror att Jonathan Unge kanske hade gjort. Men då var vi alltså ett stenkast från Sö, så tänkte nu ska vi mysa här och fira jul och så går vi upp och föder kring nyår eller någonting.
Mm.
Så fort vi kommer fram, käkar lite pasta, min pappa lagar mat. Han använder Paolo Robertos kokbok. Vi ska gå och lägga oss. Och vad händer då? Vattnet går. Vad har vi på vattnet?
Vad innebär, hur var det?
Ja, alltså det är så härligt. Det är så fiffigt att det finns en så tydlig startsignal på förlossningsförloppet.
Mm.
Alltså vattnet går. För allt annat innan är väldigt luddigt. Man vet inte hur dåligt hon ska må för att vi ska ringa. Man vet inte hur ont det ska göra. Men om vattnet går ska man alltid höra av sig till förlossningsenheten och säga att nu har vattnet gått. Det kunde till och med jag klara av. Liksom.
Mm.
Så då ringde jag. Så. Nej, men det blev väldigt blött i sängen bara. Alltså, det var väldigt tydligt att det var vatten.
Mm.
Och då ska man ju kolla att det inte är blodigt eller missfärgat vatten. För då kan det vara akut.
Mm.
Vattnet var... Jag hade kunnat dricka det.
Kunde du hålla dig sansad då och ringa?
Ja, men det är ju då också när vattnet går, det är då jag blir stolt över mig själv retroaktivt, för jag går in i vad Ola Rappas kanske hade sagt, beredskapsmode liksom. Mm. Jag går in på toaletten och tar på mig som warpaint på kinderna. Nej, men vi ringer SÖS och säger att vattnet har gått och de säger, ja men då, nu ska ni börja klocka verkarna då. För då börjar verkarna komma, men det kan hända att man behöver vara hemma i förarbetet i dygn innan man får komma in. Liksom.
Mm.
Vi börjar klocka verkarna. Det finns en fiffig app för det också. Kristoffer. Appkungen. men verkarna blir då tätare och tätare och tätare och det går väldigt snabbt. Så då ringer jag igen och säger att nej, men nu måste vi nog komma in för att verkarna är väldigt täta.
Mm.
Och då säger jag, men kom in.
Vad är en tätverk?
En tätverk är att du får tre stycken starka, långa verkar på 10 minuter, tror jag.
Oj. Jättemycket.
Och Melissa har ju då väldigt ont också. Vilket skulle kunna göra en annan man stressad, men jag är väldigt lugn. Saklig.
Du satt där med appen.
Men eftersom vi då är såna spoilade brats som har flyttat in hos mamma och pappa, så går jag in då till pappa och säger... pappa, hur många öl drack du till middagen? Han säger, ja men 2. Då säger jag, vad bra, då kan du köra oss upp till SÖS. För att vi bor nära, men vi måste ändå ta oss dit med bil.
Hur många drack du?
Det är minneslucka.
Det var därför du var så sansad, för du var redlös.
Zen mode. Det var därför jag var så trevlig mot vårdpersonalen i telefon. Så min pappa kan då, vi går ner i garaget, får ner mig lite, så vi kör runt upp till SÖS. Det tar ju en minut, men skönt att åka upp med bil. Och vi tar på oss munskydd. Vi får munskydd av personalen och så får vi ett rum. Jätteskönt att vi får ett rum, då är vi liksom där. Då känner vi att nu, det är nu det ska hända.
Skulle Melissa också ha munskydd?
De sätter på ett på henne, tror jag, på vägen upp. Men så fort vi kommer in på vårt rum så får hon ta av sig det.
Ja.
Och liksom, hon ska ju vara så bekväm som möjligt. Medan jag får ha kvar mitt munskydd på. Jag vet inte vad Anders Tegnell har just sagt. Om, alltså munskydd i förlossningssal kontra munskydd i tunnelbanan.
Mm, men det känns ju dumt om hon skulle behöva på sig det under förlossningen.
När man ska jobba mycket med andning och hyperventilation och sånt. Mm. Men det hade varit kul om det var så att, att när det är rusningstrafik på BB, då ska man ha munskydd, det är mellan klockan. Men då är vi där, och det är ju det första som är skönt. Att säga, okej, vad som än händer nu så är vi på plats. Det finns hjälp liksom. Och då är det de här härliga nattskiftsbarnmorskorna först då. De känns ju rejäla, de som jobbar natt liksom.
Mm.
För vi kommer in kanske 2 på morgonen. Melissa har jätte ont.
Alltså klockan 10?
2.
Jaha, 22 tror du.
Nej, precis. Nej, vattnet kanske gick klockan 1. Mm. Så nu är klockan 2 på morgonen. Mm. Och vi har fått ett rum. Och Melissa har ju haft någon tanke innan att hon vill inte ha så mycket epidural, som är den här bedövningen man får i ryggraden. Utan hon vill...
Ryggmärg.
Precis, hon vill ju jobba... Hon vill slippa den sprutan, för den kan vara lite verkningshämmande.
Mm.
Och hon, din mamma är dola nu, så jag tittar på dig Alice. Jag tänker att du får rätta mig om jag har fel i några facktermer. Nej, men så då har ju hon tänkt innan att hon ska jobba mycket med lustgas.
Mm.
Vilket vi tycker om i familjen sen innan. Och, och bad som smärtlindring. Varmt vatten.
Mm.
Det visar sig att båda de... båda de sakerna är totalt värdelösa. Lustgasen är ju alldeles för svag. Trots att hon får ett munstycke som hon kan liksom suga i sig mycket. Det hjälper inte.
Mm.
Och vattnet som de sätter den i, det är alldeles för ljummet. Det är inte tillräckligt varmt. Man får inte bada för varmt, för det kan skada fostret. Så de två grejerna går ju helt bort. Så det vill jag bara säga till alla naturalistiska influencers där ute, att ja, det kan gå jättebra med en redig ryggmärgsspruta också.
Ja, hon en ryggmärgs.
Det gjorde för ont, så det var steg 2 i den här förlossningsberättelsen. Att låt mig, för att låna ett grepp från Jonathan Unge, presentera några i teamet. Jag har ju barnmorskorna då.
Mm.
De är väldigt lyssnande och läser Melissas förlossningsbrev och väldigt noga med att inte göra några övertramp och att allt ska vara samtycke.
Mm.
Allt ska vara samtycke, samtycke, samtycke. Och de förklarar varje steg pedagogiskt. Men när Melissa säger, men nu gör det för ont, jag måste få en spruta i ryggmärgen. Då kommer ju nästa person i teamet in i bilden. Då måste man få in en narkosläkare.
Mm.
För barnmorskor får inte sätta den här bedövningen. Och då blir det som grevinnan och betjänten. För det, jag ser ju allt med relativt nyktra ögon, för jag har ju ingen smärta mer än emotionellt.
Och ölen.
Och ja, den har jag är ju faktiskt nykter här. Jag har ett bra ölsinne och det har gått några timmar sedan middag. Men då valsar det ju in någon sån skön Dr. House, liksom autistisk narkosläkare helt plötsligt, som har noll social feeling. Så kontrasten mot de här underbara barnmorskorna som liksom behandlar Melissa som att hon är en prinsessa.
Mm.
Och helt plötsligt kommer in en 30-årig gubbe med killgubbe med Aspergers och säger bara, jaha, ska vi köra in en spruta då i ryggen? Nu får du ligga jävligt stilla, för annars ska inte jag göra mitt arbete. Alltså så här, så det var väl det var väldigt komiskt. Men det var också jobbigt för Melissa, tror jag, att det kom in en narkosläkare som inte alls har gått såna kurser då som dolor eventuellt har gjort, utan han kommer ju från en annan avdelning där man, jag vet inte, han tog ett samtal från en annan doktor medan han satt in en spruta i min fru. Alltså det var den stämningen. Han var lite, om barnmorskorna var lite som jag tänker att Alice skulle vara i det här läget, förlossningssituationen, så var narkosläkaren lite som jag tänker att du skulle vara, Kristoffer.
Alltså, det är som min vän Johannes som pluggar till läkare, som har kuggat empatiprovet flera gånger.
Exakt, det var som att Kjell Esmarks barnbarn kom in och skulle sätta en spruta och säger till en kvinna med grova verkar att så här, du får faktiskt ligga still nu, för annars kan inte jag sätta den här, och då kommer det göra mycket ondare sen. Ja, det hade varit kul om du hade kommit in. Du bara, jag har jobbat extra i smyg senaste åren för att pranka er på er stora dag. Men så det var, men jag ska inte ge honom för mycket skit, den här narkosläkaren. Han gjorde sitt jobb, han gjorde det bra. Och den bedövningen visade sig funka liksom. Hon fick mindre ont och kunde fokusera mer på andning och så vidare.
Man vill väl heller inte ta epidural för att man är rädd att vara så off när barnet väl kommer, att man känner sig helt neddrogad.
Exakt, det är en av anledningarna. Alltså så här,
borde man inte ta någon uppåt drog istället?
Ja, någon så här uppåt tjack liksom. Nej, men för en av anledningarna är ju det såklart. Och om man föder sitt andra barn till exempel, så brukar det gå lite lättare, och då kanske man ska försöka undvika det.
Mm.
Så jag är inte mot dem som är emot det. Det var bara det att vi hade bilden av att vi skulle ha en väldigt naturlig förlossning och det var bullshit. Min fru behövde det här. Liksom. Mm. Så man ska inte vara rädd. Det är inget misslyckande om man tar epidural.
Nej.
Nej.
Men sen så jobbar hon på. Det tar ju väldigt lång tid det här.
Mm.
Och jag är otrolig under förlossningen. Alltså jag har ju läst min kamp 2 och jag känner verkligen att så här, fan, vilken tur att jag inte gick några andra kurser. Liksom. Jag primal alfahanen i mig.
Mm.
Jag liksom är där vid varje verk och trycker upp knäna och liksom det är många kalorier som bränns där under den här natten medan hon gör sitt arbete liksom.
Mm.
Så det måste jag ändå säga att läs Knausgård, liksom träna, ha rätt mindset.
Just det.
Som man då, eller som partner.
Mm. Vad är Knausgårds tips? Är det att man ska vara närvarande?
Han har väl inte så mycket fysiska tips, men det är väl mer det här att du ska liksom inget, du behöver inte föräldrakurs-tjafset med det, utan var bara en man och jag går på magkänslan och fly inte undan i det här rummet där jag har hamnat i det här sjuka kammarspelet liksom. Så då, sen går det några timmar där det är ett tufft jobb för henne och jag hjälper till och ingen sover såklart. Det hade varit konstigt.
Jag går och lägger mig.
Men alltså 13 timmar tog det. Och då hade vi inte sovit på hela dagen innan heller för vi var inte beredda på det. Men efter ett tag så får hon lite mindre ont och verkarna blir lite lugnare. Hon börjar bli öppen men hon har liksom mycket arbete kvar.
Mm.
Och då börjar jag titta lite på mobilen ändå. För jag menar, alltså det är svårt att ha 100% fokus.
Tittrade du någonting under det här?
Jag kan öppna mina anteckningar och så kan jag läsa upp vad jag skrev då. Det börjar som någon sorts dikt, om ni vill höra.
Mm.
Och det här var då, nu kanske det har blivit förmiddag på dagen efter då. Och då skriver jag så här. Dessertvinet är slut där tyvärr.
Det är riktigt sjukt att du ändå skriver en dikt där mitt i.
Ja, men det är för att vi har också väldigt kompetent personal runt omkring oss och det känns som att vi har koll på läget. Om minsta grej så skulle vi ha en barnmorska där inne som hjälper oss med vad vi än vill ha. Vi har också fått väldigt mycket mackor, vilket jag fick lite ångest för. Jag åt så mycket bröd.
Vitt bröd?
Ja, min så här ost på.
Var det som att du liksom hjälpte Melissa också lite väl mycket för att du kände att nu jävla måste jag träna bort de här mackorna?
Jag har ingenting sagt. Men då har jag med anteckningar här då från den förmiddagen. Då har jag skrivit samtidigt som en narkosläkare med guldskor inom parentes Nike kom in och justerade slangen i vakuumet kring din ryggrad så skrev jag den enda dikten som jag skrev på förlossningen. Solen gick aldrig upp och du hade druckit blåbärssoppa. Det var också en barnmorska som tvingade mig att tvinga i Melissa blåbärssoppa trots att hon inte ville ha det för att hon skulle få energi, antar jag. Socker. Hon hade svårt att äta. Och det hade slutat att låta från olika borrar utanför. Det var en byggarplats precis utanför så det var lite dålig feng shui. Men dikten jag skrev där då gick så här. Att lämna sitt blod är socialt accepterat men man får inte lämna sina katter i skogen eller sina barn i en annan skog. Och sen skrev jag, det var flera stunder på BB som var eller kändes hemska, akuta. Du skrikande på vägen till badkaret, hur du satt i det, att geometri är så komiskt. Sen flera timmar av motsatsen, ett lugn under vilket det kändes patetiskt att jag till exempel inte uppdaterade min Twitter eller något annat. Jag sitter och tittar på bilder från förlossningen under förlossningen och jag är redan nostalgisk. För du är så vacker, du sover, ljuden av rytmen gör mig orolig och lugn mitt i allt. Ni sover, jag somnar. Det är fortfarande torkat blod på golvet från din ryggtavla i natt. Jag stryker min strumpa ömt mot fläcken över det blodet. Sen är det så lugnt och du har ätit lite pannkakor och jag har ätit lite torsk och vi är själva och du sover och jag passar på att korra min debutroman som ska komma i pocket. Det var det jag skrev. Och sen gjorde hon ett otroligt arbete och vi fick vår dotter.
Fin.
Mm, tack. Det kändes lite sentimentalt redan i stunden men jag kände att jag hade någonstans undantagstillstånd på den fronten. Så, till och med Knausgård blir banal när, just det. När Heidi föds där. Men Kristoffer, vad har vi på navelsträngen?
Va?
Ja, men vad, det var det enda jag kan säga avslutningsvis, att jag kände vilken onödig ritual att pappan ska klippa av den.
Ja.
Är det så på BB?
Ja, men det var ett sånt, det var 3-4 kvinnor där inne, barnet är ute, mår bra och alla tittar på mig och bara ger mig en sax. Det är inte det grupptrycket. Alltså, det är en helt meningslös ritual. Jag kollar på min fru, jag kollar på min dotter och jag gråter för att jag älskar dem, men jag känner ju ingenting. Det är som att klippa. Alltså det var,
det är en sårskorpa typ, eller?
Ja, men det var bara, kan inte någon lekman göra det här? Eller så här,
det är lite högtidligt. Det är som att öppna en butik.
Att... Just det. Som när kungen inviger guldbron, ja. Så invigde jag mig då. Nej, men jag gjorde det ju såklart för jag är konflikträdd, men jag hade gärna sluppit klippa navelsträngen. Det är väl också mitt tips då.
Vad var det för sax de hade? Var det en guldsax? Det var jätteliten,
såg ut som en liten nagelsax. Ja, det
är hur stor är en navelsträng?
Och hur lång?
Den är mycket större och mycket längre och mycket blårödare än vad ni tror jag.
Är det som den danska?
Ja, jag tänkte precis. Tror det var samma debatt om han bara hade haft en lång navelsträng?
Nej, det var den navelsträngen som jag klippte av. Det var som att jag kastrerade John Dillerman. Det är när du säger det. Nej, men jag klippte av den. Det kändes som att jag gjorde ett dåligt jobb och tvingades göra det och kände noll för det. Har vi något mer på agendan innan vi... Såg ni Stjärnorna på slottet?
Nej.
Alicia?
Nej.
Alltså det är kanske bara jag som ser väldigt mycket på TV nu, för jag har inte så mycket annat att göra när jag tar hand om en bebis. Ola Rappas, vilken kille. Årets konsthändelse 2021 var att han hade på sig en t-shirt under sin dag med The Joker på. Och inte då Joaquin Phoenix The Joker, utan Heath Ledgers The Joker. Det tyckte jag var fint.
Är det inte Rappas?
Oh.
Vilka är det som är med i år?
Shima Nevarani.
Mm. Hon var med flera gånger.
Det känns så mycket av.
Jag har sett en live på Coop här borta vid Vitabergsparken.
Och stod vid frysdisken och gjorde en monolog.
Nej, det var att hon stod i kassakön och sen så skulle Soran Ismail också handla, för han bor också där.
Aj.
Och de är ju vänner från förr liksom.
Just det.
Så då började de prata och hon kollade sig hela tiden över axeln för att ingen skulle fotografera det, tror jag.
Just det. Men hade han varit medlem i unionen cancel.nu?
Precis, då hade han inte suttit där nu.
Då hade han inte behövt handla på Coop.
Nej, i Östermalmshallen som det skedde. Ja.
Nej, men Ernst Billgren är med också, vilket är väldigt kul. Det känns som att i något avsnitt så vore det kul om Ola Rappas stod ner Ernst för att han har så större röst.
Vilka fler?
Charlotte Perrelli. Och sen vad, jag vet inte.
Billgren gör mycket TV nu.
Ja, men det känns inte som att han går så bra ihop med så Charlotte Perrelli.
Nej, men det var förvånansvärt bra jargongen då, så att jag rekommenderar alla att titta på det, så kanske vi kan återkomma till det programmet ett senare avsnitt. Vi kan väl sluta på den noten kanske. Vi behöver inte sluta nu, men...
Vi kan sluta på den.
Du som är programledare nu, Alice.
Då säger jag tack för att ni har lyssnat på Kärlekens samtal eller Socialt självmord, den enda renodlade podden om Roland Barthes.
Ja, verkligen. Tack Kristoffer för idag.
Tack själv.
Jingel.
Woho.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.